Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nu kör vi igång Bajenpodden, program 250. Och så har vi lite fanfarer som vi slänger in här sen.
Nej, ljudeffekter.
Nej. Tobbe här idag igen.
Ja, vilken ära. Vad har jag gjort som gör att jag får komma tillbaka?
För att du är så bra.
Ja, men folk sa på läktaren bara, fan, det är ditt fel, det du har byggt upp där, du har jinxat allting, fan, ta ditt ansvar. Och sen så ringer du bara, kom tillbaka.
Jag vill ge folk en andra chans.
Jag var inte visa mig på Söder, jag hade liksom åkt ut på landet för länge sedan, åkte in igen.
Ja, det är härligt. Och Gurra här idag?
Jo, jag är här. Fysiskt här, mentalt känner man nästan att man är någon annanstans. Vad
sa du? Vi
ska ta oss igen. Nej, det var tungt idag. Idag det var, jag vet inte vad det var som hände. Det här var en av de värsta förlusterna de har med på länge. Alltså. Nu har vi inte förlorat någonting i år, så det kanske är rätt.
Man är inte van att förlora.
Nej, man har ju glömt hur det är.
Fan, vad borde jag ha varit van?
Tappat den där Frej-matchen från dem inte. Så jag vet inte, om länge.
Nej, men de hade ett helt annat spel än vad de har i Allsvenskan.
Frej tog sin första seger också till det läst någonstans. Han hade det tungt sedan de spelade. Fikade det.
Bra, så har vi Mujo Tankovic.
Yes.
Yes. Välkommen till Bajenpodden.
Tack så mycket, tack för att du fick vara här.
Ja, du har ju tjatat en del. Så kan jag inte säga.
Du mässar liksom.
Ja, det var det innan. Ja, fan. Nej, inte idag. Nu kör vi. Ja. Ja, men du kan väl berätta lite om dig själv för våra lyssnare. Vem du är. Men de allra flesta vet väl vem du är. Men, ja, lite...
Ska jag börja lite bakgrund. Jag är född och uppväxt i Sverige, Norrköping, en liten förort om man kan säga så. Man kan kalla i Norrköping en förort, det är lite svårt, kanske inte lika stort som Stockholm. Men...
Så de som bor i Norrköping är lite uppfetade där kanske?
Exakt, ja. Det kallas Hageby i alla fall, där jag växte upp med grabbarna och vi hade det kul tillsammans. Och sen familjen var där, släktingarna var där, så allting var nära. Och man kände sig bekväm där. Sen när jag var 16 år så flyttade jag till England. Spelade där i 3 år för Fulham i London. Väldigt nyttiga år, lärde mig väldigt mycket. Och sen kände jag att jag ville ta steget vidare och stack jag till AZ Alkmaar i Holland. Och jag var där ute och ligger 3 år också. Och där också lärde mig jättemycket. Och sen så var det att jag ville komma tillbaka till Sverige och det fanns ingen rättare klubb än Hammarby.
Härligt.
Ja. Skönt. Får jag bara fråga, kommer vi inte summera matchen med Tanko? Eller kör vi direkt intervju med honom?
Vi kör direkt intervju och så kan vi surra matchen. Vi kommer komma in på matchen med OAS.
Ja.
Men hur var AZ då? Varför lämnar du dem? Eller var det bara att ni inte gick vidare med varandra?
Ja, lite så faktiskt. För i början det var skitbra var i AZ. Jag kände mig så trygg där. Jag hade Marco van Basten som tränare. Vi kom jättebra överens. Han diggade mig som fan. Jag diggade han. Jag såg inte som en tränare. Jag såg han som en kompis. Liksom. Man kunde prata om allt möjligt. Det är lite som Bilbo nu. Liksom. Man kan prata med Bilbo lite om allt möjligt. Det är inte bara om fotboll. Liksom. Sen så bytte vi tränare och ny taktik och ny formation på laget. Och i början spelade jag. Sen så fick han sina nya idéer som han ville spela, som han tyckte det var framgång i hans andra klubbar som det var. Så bytte han spelare och positioner på spelare. Så i början spelade jag centralt med han. Sen när han gick ut på kanten, spelade som vi spelade i Holland, spelar man oftast 4-3-3.
Mm.
Så man blir typ som en vänster striker. Där gick det inte som planerat, för jag känner mig tryggast som centralt. Det har jag också visat här i Allsvenskan, liksom när jag spelade centralt så har jag gjort det bäst ifrån mig. Sen på kant blir jag ändå lite låst, och i Holland är det oftast om du är kantspelare så är du kantspelare liksom. Mm. Men ja, och sen så gick det inte så jättebra där, och tränaren ville ha en annan spelare där som sprang mer i djupet och som, ja, som var inte så jätteinvolverad i spelet utan bara var där och springa. Sen så började jag på bänken, och sen kom diskussionen mellan mig och han liksom, varför jag är på bänken, varför spelar jag inte, för jag vill spela, jag är ung, jag måste utvecklas, vill ni tjäna pengar eller vill ni kasta pengar liksom.
Mm.
Sen så det verkade som att de ville kasta pengar, så det var ingen fara för mig.
Du bara satt och degade
in. Jag bara satt och
spelade FIFA.
Ja, exakt. Nej, men jag hade då två år kvar på kontraktet i AZ innan de valde. Så jag sa inget problem. Liksom. För mig var det ingen stress. Sen kom Jesper Jansson. Ringde min agent. Snackade jag med Jesper Jansson. Vi hade jättebra diskussion och allt det här. Och nya Bayern. Vi måste sikta. Vi måste få in en kultur i Bayern. Vi måste börja vinna. Vi måste få några vinnarskallarna i klubben. Och jag vill ha dig i klubben. För du är en vinnarskalle och du vill vinna. Och allt sånt här, och det lät jättepositivt och allt var perfekt. Kontraktet var jättebra och klubben, och då var ju Mikkelsen tränare, och då snackade jag med Mikkelsen också, och han var också positiv att jag skulle komma, och så det var bara rätt att komma hit.
För att fråga en grej om AZ, för det känns som att du var nästan ordinarie 2 år, eller? Så när man när du har kommit till en klubb du har byggt upp,
exakt,
och det går bra, och sen så börjar du bli bänkad. Alltså det känns som att du har fått ett liv, du har kommit in. Hur hanterar du den grejen?
Jättesvårt faktiskt, för jag träffade hon var flickvän då, men nu är hon min fru. Så jag kände mig skitbekväm i Holland. Jag kände typ att det här är mitt hem, jag kan bo här. Alltså, det är ingen stress, alltså, jag lätt kan bo här i Holland. Det är jättefint folk, människorna är chill liksom, det är ingen stress, och fotbollen, den går bra. Och du vet, när fotbollen går bra, då går allting bra. Det är som en sån fotbollsspelare, när fotbollen går bra, då är livet utanför fotbollen perfekt också. Men man måste också hitta en balans när fotboll inte går så bra, att man måste fortfarande ha det bra utanför. Och som tur är, jag hade det jättebra utanför fotbollen också där. Som sagt, jag hade min flickvän som är min fru idag. Jag var med hennes familj, med henne mycket. Jag hade bra kompisar i laget också, jag trivdes jättebra där. Men sen, ja, så hände det bara liksom. Det var sjukt, bara för att alltså, i AZ till exempel, jag ska berätta lite om hur min tränare var, hur han behandlade mig liksom. Det var konstigt, för allas ögon, alla spelare var jättechockade. För
så kändes jag också utifrån. Bara,
ja, fan. Men alltså till exempel, jag kunde ha spelat en match mot Heerenveen till exempel. Jag kommer ihåg den matchen, jag gjorde mål, jag gjorde assist, vi vann 2-1. Viktig match, de låg 3, vi låg 4. Vinner vi den matchen ligger vi 3, jag ligger de 4. Jag gör mål, jag gör assist, vi vinner 2-1. Jag spelar matchen efter igen från start, tredje matchen på bänken. Fjärde matchen på läktaren. Kommer Europa League, jag är inte med första runderna, jag spelar inte, det går knackigt. Tränaren vet absolut inte vad han ska göra, han bara släpper in mig, kör, gör din grej. Vi vinner mot Dundalk från Irland, tror jag de är från. Sen så möter vi Zenit, måste vinna match, gå vidare från Europa League-gruppen, alltså vi måste vinna. Han sätter in mig och två till som han hade bänkat sen innan. Han bara okej, för det hade gått jättedåligt med hans spelare som han ville egentligen spela. Så han satte in oss, han bara kör, gör det, grej liksom. Ja, alltså förlorar, vi vinner, vi så är alla glada. Vad händer? Vi vinner 3-2. Jag gör 3-2 målet. Vinnande målet. Och det är skitsnyggt mål alltså. Det är inget skojmål, det är ribba in, skott utifrån. Skitsnyggt, vi går vidare, jag är hjälte. Fansen älskar mig, alltså klubben älskar mig. Klubben tjänar fett mycket pengar, vi bara gick vidare från gruppen. Möter vi Lyon, spelar mot Lyon första. Vi förtorskar den matchen. Andra matchen mot Lyon, spelar borta, jag är på läktaren. Och efter det, inte en minut.
Men det där är typ psykiskt här. Vad tänker du då?
Man blir knäckt som fotbollsspelare. Man vet inte vad man ska göra. Alltså, man presterar på träningarna, man presterar på matchen när man väl spelar. Och det känns som att vad man än gör, kommer ändå bli, i slutändan kommer han försöka hitta minsta lilla fel så att han kan ta ut det.
För det, alltså när vi värvade Hamad, jag bara shit, fan vad grym värvning vi gör. Men när vi värvade dig,
Så jag, du vet, jag minns aset att de tackade av det som det vore liksom en legend. Jag var fan sjukt att han lämnade. Det känns som det var så jävla omtyckt.
Jag var
jättemycket skit. Mycket var missnade med att du drog.
Ah.
Det var så konstig grej. I den. För att det är skillnad om Fulham, du kommer ung. Exakt. Du spelar för att komma in, komma in.
Precis.
Men om man har varit ordinarie så länge. Exakt. Och sen liksom, det är lite skillnad.
För nej, men som du säger, när jag kom till Hammarby så var jag tvungen att komma, ja, då jag var tvungen att komma tillbaka till AZ för publiken, fansen ville tacka av mig.
Ja.
Så jag fick en sån här stor bild liksom med alla mina bilder och sportchefen var där och nej, alltså fansen stod och klappade och sjöng mitt namn. Alltså jag var verkligen, alltså jag var väldigt omtyckt där liksom och jag älskar fansen där och vart jag än spelar kommer jag alltid spela för fansen och för mig själv liksom. Och det betyder otroligt mycket för att ha fansens stöd, då presterar man ännu bättre som fotboll.
Jag såg att klubben gjorde på Twitter, deras Twitterkonto, Twitter, när du var klar för Bayern och så, så visade de upp målet du gjorde, det var någon stänkare långt utifrån. Ja,
precis, det är säkert den målen du ser.
Ja, sen då? Sen blev det Bayern.
Så blev det Bayern.
Ja.
Ja, lite knackigt i början när jag kom hit. Jag var inte alls i matchform efter jag hade suttit på bänken och på läktaren i AZ. Så jag hade bara tränat och sånt. Och alltså mitt självförtroende är alltid bra.
Mm.
Men det kommer en period där man också tänker liksom, självförtroende är inte det som det egentligen ska vara. Så det var lite jobbigt i början, man var inte i matchform och man spelade lite annorlunda här än vad jag var van med. Och tempot här är inte lika snabbt som det är utomlands, om man ska vara ärlig. Så man var tvungen att vänja sig och komma in i det matchtempot, tränartempot och allt sånt här liksom. Sen jag sa till alla, jag sa, lyssna, ge mig en försäsong, ni kommer få se nästa säsong, jag kommer explodera, Hammarby kommer explodera och... Och jag har inte haft fel än så länge, eller?
Men varför gick du, när du hade haft den här tunga perioden, varför gick du inte bara hem till Norrköping då?
Jag kunde lika gärna tagga hem till Norrköping, men varför?
Men alltså, för att du vill ha någonting nytt?
Jag vill
för...
ha något nytt, något fräscht, något utmanande. Alltså Hammarby har inte vunnit SM-guld sedan 2001. Hammarby har Tele 2 Arena, nya Söderstadion. Får in 30 000 pers och det är en stor stadion. Det är nysatsat lag och allt det här, ny sportchef. Det är en ny satsning på allting. Ni har Sveriges bästa fans och det är... Varför inte komma till Hammarby liksom? Det finns alltså... Varför inte?
Men vad, hur stor skillnad tycker du är på holländska ligan och allsvenskan?
Det är skillnad, det är absolut. Hur stor skillnad den är, alltså om man ser på spelarkvaliteter så tycker jag toppspelarna i allsvenskan klarar sig lätt i Eredivisie, i holländska ligan, lätt. Ingen snack om saken. Men om man kollar på matchtempot så är det snabbare i holländska ligan än vad det är i Sverige. I Sverige oftast har man en extra touch när man gör en pass. Medan i Holland så har man det redan klart liksom, den här passen ska gå dit. Så man tar emot den och man slår in den passen direkt. Medan så här i Sverige man tar emot den, sen så kollar man upp, tar en touch, sen passar och då är det redan för sent. Så det var lite så här, nej, ge mig bollen nu liksom, när jag först kommer, jag håller bollen nu men jag får bollen för sent. Men det har blivit bättre, vi har otroligt mycket bättre, vi har utvecklat vår tempo på träningarna och det märks också på matcherna när vi väl kommer igång, när vi spelar 1-2 touch snabbt, vi kör förbi alla spelare, alla lag i allsvenskan lätt.
Men är det svårt att, när du kommer från det, att inte känna såhär bara fuck på träningen, att såhär ska jag lära er spela, bara, jag vill ha boll, men förstår du
vad jag menar? Ja, jo, jag förstår vad jag menar.
Du vet, såhär shit, ge mig på, du vet.
Exakt. Nej, men när jag kom hit, det är fortfarande kvalitetsspelare som kom hit. Som sagt, Hamad var ju här och han är också kvalitetsspelare. Och,
så du passar Hamad?
Bara passar Hamad och Hamad. Liksom. Nej, men alltså det fanns ju kvalitetsspelare redan innan jag kom. Alltså, det är fantastiskt bra spelare fanns det. Men det var bara att jag tror alla var vana med att man kommer ner sig lite i tempot. Alla som varit utomlands, de drar ner sig själva lite i tempot som är lite fel. Man kommer in i det här lite långsammare tempo också. Samtidigt... egentligen konstgräs, det ska gå snabbare, men när man spelar på en fin gräsmatta så slår det ingenting.
Men du fick ju det här uttalandet du gjorde, det här, du ska göra kaos med allsvenskan och så här, du har fått äta upp det mycket av vänner runt om dig och så.
Nej, alltså folk som känner mig skrattar bara liksom. Nej, men för jag har alltid varit mig själv ända sedan jag varit liten. Jag har alltid sagt så som jag tycker och så som jag känner. Och det, jag tror det som också gjort mig väldigt omtyckt hos folk, det är att Jag säger vad jag tycker och tänker. Mm. Och när jag säger att jag vill vinna SM-guld med Bayern, mm, så skrattar folk. Mm. Men det är så jag känner. Mm. Jag är inte här för att bara vara med i Allsvenskan. Om jag ska bara vara med i Allsvenskan, då jag spelar för Trelleborg liksom. Verkligen. Om jag ska vara med i Allsvenskan liksom. Mm. Men om jag vill vara där i toppen och kämpa om guldet, mm, då jag kommer till Hammarby och jag vill vinna alls SM-guld. Mm. Sen folk får skratta hur mycket de vill, men slutändan, vi får se vad som händer. Men
hur bra koll hade du på Allsvenskan när du utlands? Tänkte du drog så tidigt?
Ja, ingen koll alls. Nej, tyvärr. Tyvärr, jag hade inte så mycket koll. För att i vissa stunder, jag kollade på derbyn till exempel. Det var ju den standard, liksom, man kollade på derbyn. Man kollade lite på Norrköping, hur de spelade. Man hade ändå vänner där som spelade där och sånt sen. Men jag hade inte så mycket koll. Nej.
Paul? Jag tänkte på en incident som jag tänkte på i år som... Vad heter han? Örebro-tränaren som sitter på Kanal Plus nu.
Axén,
ja. Han brukar ju hugga på dig lite grann.
Mm. Men inte nu, han
säger... Nej, jag snackar allt om Axén. Axén är tung.
Är ni vänner för nu?
Ja, nu är vi vänner.
Ja, vad härligt.
Jag sa att han skulle börja pussa mina fötter.
han svarar ju nu. Jo, men på riktigt.
Nej,
det är bara Tankovic.
Ja. Jo, men han alltid när han kritiserar så brukar han säga saker som är bra också.
Grejen med Axén är att när han kritiserar mig så var det inte riktigt någon... Alltså, han kritiserar mig inte sådär, fan vad dålig han är värdelös hit och dit liksom. Det var ju mer att han vet vad jag har för potentialer i mig. Mm. Och han blev så lack att jag slösar bort den potentialen jag har och inte visar det på plan, så till slut han bara lackar. Mm. Och jag förstår han, jag älskar sånt också. Mm. Alltså, jag diggar sånt, men samtidigt jag är så stenhuvud som jag är, jag blir också lack att någon säger sådär liksom. Men sen efterhand när vi snackar jag och han, då han förklarade och jag förstod också. Han behövde inte ens förklara, jag förstod det redan innan liksom, varför han sa det. Mm. Så...
Men ringde du upp honom eller?
Nej, utan vi såg också, jag tror det var Göteborg borta, så var han där.
Var det stelt eller?
I början var det lite så här, ska man hälsa, ska man inte hälsa, vad gör man liksom? Men nej, men sen vi hälsade, sen han bara lyssnade, kom hit vi. Sen började vi snacka lite och nej, det var bra tugg. Mm.
Ja, jag tänkte på den här incidenten när Göteborg gjorde 1-0. När han kritiserade att inte du tog hem jobbet. Men sen...
När då, förlåt?
Det var när Göteborg... I sändning så kritiserade han att inte du tog ända hem. Men sen såg man matchen efter. Då såg man att du sprang tillbaka och gjorde hemjobbet. Jag tänkte om det hade påverkat dig.
Nej, tyvärr. Utan jag lyssnade inte. Alltså om jag ska vara ärlig, jag kollade inte så mycket på... Så här, efterhand vad folk diskuterar och sånt. För jag vet själv när jag har gjort rätt eller fel, tycker jag i alla fall. Sen såklart, det var fel där att jag inte tog hem jobbet. Men jag har i mitt huvud när jag förlorar bollen att jag måste ta tillbaka bollen och göra det rätt liksom. Men visst, i vissa stunder kan det hända att man inte tar hem jobbet som man egentligen ska göra. Men det är ofta som offensiva spelare att man tänker liksom lite mer offensivt än defensivt.
Men hur, när du kom, alltså du kom i förra sommaren då, hur upplevde du själva liksom det som var med Mikkelsen och klubben och stämningen i laget? Var det så bra som man ville ge sken av, eller var det så grinigt som man har hört efter?
50-50 skulle jag säga. 50-50. Det var ljusa dagar, men det var också mörka dagar, absolut. Men Jesper Jansson ville ha en tränare som ville vinna. Och med Mikkelsen, det var lite sådär att han var kanske nöjd att den här säsongen vi slutar topp 5. Liksom Hammarby, vi ska vara nöjda med topp 5. Alltså, jag personligen blir arg när jag får höra så, liksom topp 5. Nej, alltså vi ska spela för att vinna. Sen om vi vinner så vinner vi, men om vi inte vinner, vi vinner inte. Men vi ska spela för att vinna, vi ska ha det i huvudet och vi ska säga till varandra, vi ska vinna. Vi ska vinna varenda match, vi ska vinna SM-guld. Och om man får in det här i huvudet hos varandra, SM-guld, till slut, det blir så här, okej, vi måste vinna nu. Mm. Men om man säger topp 5, ja, men då du slutar 10:e plats. Mm. Men det är ju typ så. Mm.
Men tror att folk är rädda att säga att det är för att, för att vi kommer sen säga, ja, men nu lovar SM-guld, det kommer 4.
Jag lovar ingenting, jag kämpar för det. Det är klart, jag varje match jag spelar för, jag vill vinna.
Ja.
Och jag vill vinna SM-guld och jag tror du också vill vinna, att Hammarby ska vinna SM-guld. Jag tror varenda bajare vill att vi ska vinna SM-guld.
Exakt.
Och vi ska göra allt för att kunna vinna det. Men om vi inte vinner det, vi ska veta liksom, vi gav allt, vi kämpade sönder och tyvärr så kunde vi inte vinna det. Mm.
Men vad var det då? För känslan förra året var ju att kanske att då var man mer nöjda med, då kunde ett kryss vara okej. Medan i år känns det som att man hela tiden går för
det. Ja, hela tiden. Vi kryssar mot Häcken, vi var besvikna. Mm. Förra året tror jag om vi hade kryssat mot Häcken på bortaplan, jag tror vi folk hade börjat dricka öl i omklädningsrummet och så. Nej, men typ så. Alltså det är en helt annan mentalitet nu. Det är helt annorlunda. Det är fantastiskt bra. Det är en vinnarkultur vi måste få in i Bayern och vi börjar. Vi spelar i början här och det är på tiden att alla andra också börjar.
Men hur kan skillnaden bli så stor? För Bilbon var ju ändå där förra året också.
Men Bilbon är assisterande tränare. Var assisterande tränare. Det är fortfarande huvudtränare som...
De har så mycket makt.
Ja, men det är fortfarande huvudtränare man lyssnar på. Det är fortfarande huvudtränare som har sista ordet. Sen assisterande tränare kan ju påverka såklart och säga vad han tycker och tänker. Men fortfarande i slutändan det är att huvudtränaren har sista ordet.
Mm. Så tänker man bara, okej, okay, jag vill ha en bra relation med Mikkelsen, jag skiter i Bilbon, Mikkelsen får sparken, Bilbon tar över. För att man...
Nej, men sånt, nej. Nej, sånt hade jag inte gjort i alla fall.
Men ni var ju ganska bra överens,
ja, eller? Ja, jag och...
Mikkelsen.
Ja. Ja, inte nu att vi var guld tillsammans, men ja, helt okej, bra överens.
Men blev det lagt när han sa bara, men Tankovic måste banta och sådana där grejer i media?
Ja, sådana grejer tyckte jag det var lite onödigt att säga. Liksom. Alltså, jag vet att jag inte är 100% fort. Ja. Spelarna vet om det, du vet om det.
Ja.
Så om vi har snackat om det, varför ska du gå runt i media och säga det? Liksom? Det jag tyckte det var onödigt. Det var inte världens smartaste drag, tycker inte jag.
De är lite speciella danskar.
men hur var det då när du träffade Jakob inför? För du sa själv att du är bäst när du spelar centralt. Mm. Som alla kan se. Men du fick ändå lira ner på kanten förra året. Vad hade Jakob sagt till dig innan? Han hade sagt så här, du spelar centralt, sen blev du kanten igen.
Ja, exakt. Det blev lite så i början. I början spelade jag centralt, tror jag. Det var jag och Sander på topp. Två, tre första matcherna. Och sen efter det så blev det på kanten igen.
Alltså, det...
Jag låste mig själv liksom. Och grejen med mig är att jag gör ändå rätt så fel. När jag spelar kant så blir jag väldigt lojal mot min kant. Liksom. Att om jag går in så blir jag rädd om att min kant är tom. Liksom. Medan nu när jag ser på Hamad, när han spelar kant, han springer ju överallt i banan. Och då tänker jag, okej, okay, om det är så, då gör jag så. Liksom. Rotationen. Och det har gått bra. Men fortfarande trivs jag bäst som central.
Ja. Men du sa också så här bara, jag ska vara den bästa spelaren i Allsvenskan. Hon har det.
Mycket möjligt. Ja.
Du bara,
mycket möjligt att jag har sagt så.
Tycker att du är det idag och om ja, varför och om inte,
får jag fråga dig?
Ja.
Vem är bättre?
Hamad?
Du tycker Hamad är bättre, då han är bättre.
Så är det blicken du fick. Men han är ju smart, han lägger över den på mig istället. Så han ska svara på det.
Nej, men
känner du att någon som bara, okay, de här grejerna, de här.
Alltså grejen är, jag har jättemycket mer att ge. Jag har fortfarande i mig grejer att jag kan visa på planen. Samtidigt så tycker jag gjort det bra.
Ja.
Men jag kan göra det bättre. Jag tycker jag gjort det bra. Jag har gjort det riktigt bra. Jag har varit stabil. Gjort poäng. Vart vi är involverade i spelet. Oftast när jag får bollen så blir det farliga grejer liksom. Men jag vet att jag kan mer. Och det är positivt att veta att man... Även om man gör en bra match så tänker man ändå alltid jag kan göra bättre.
Mm. Jag tycker att du har fått för lite cred i år för hur bra det har varit.
Ah.
För jag kan uppleva att du har fått lite cred.
Är det sant?
Ja.
Jag kan hålla med, samtidigt som det nu börjar bli som... Okej, nu har det kanske har att göra med också hur mycket man är i media och sånt.
Det är mycket också. Jag vet inte. Du är ett mål.
Exakt. Mål. Jag skulle säga det är poängen.
Du kan vara borta. Ja, men Junior är inne i mittfältet.
Men alla bara, Junior, det är världens bästa spelare.
Junior är inne i mittfältet. Men Junior är inne i mittfältet. Han kontrollerar matcherna. Det är hans jobb. Han ska kontrollera matchen. Det ska vara stabilt i mitten. Och Junior är bäst på det. Han kontrollerar matchen. Och när han gör det enkelt för sig själv och för laget är han bäst på plan. Men vi offensiva spelare, grejen är, du kan vara magisk, du kan göra tre tunnlar, du kan göra översiktsfinter. Slutändan, den killen bredvid dig, han gör två mål. Den som gör två mål kommer alla snacka om, ingen kommer snacka om han som gör tre tunnlar. Det är lite så.
Absolut.
Men jag tycker att den här våren har ju du har ju steppat upp ordentligt jämfört med förra året, men det har ju sina förklaringar. Men det vi saknar väl kanske är väl lite skott och... att du kommer till avslut. Men är det taktiken att liksom lägga dem på till exempel Dibba, Djuric?
Nej, alltså jag håller fullständigt med dig där att jag borde komma mycket mer till avslut. Men samtidigt, jag har i huvudet att jag är en, ska man säga, en lite fin lirare. Mm. Jag gillar att spela in bollar, göra sådana här instick där inte folk egentligen förväntar sig, till exempel mot Djurgården. Mm. När jag gör den insticken till Pahan, vet han, Olsson, mittbacken, han var inte alls med på den insticken. Mm. Och det är sådana grejer jag gillar att göra, liksom, med instick, jag tycker det är så fint. Mm. Och sen när andra spelare gör målet utav min pass, blir lika glad som att det är jag som gör målet. Liksom. Mm. Men sen såklart, när man gör mål, det är en helt annan känsla.
Mm. Ja, det måste vara härligt. Du har gjort det. Men du är ju en nickspecialist.
Eller hur? Ja. Nej, jag chockar mig själv där. För det är en stor, så stor tuve måste använda det. Ja.
Men det måste ju kännas härligt att göra mål i derby ändå.
Absolut. Ja. Det var jättefin känsla, jätteskön känsla. Bra stämning på arenan och få tysta ner dem lite där, så var fantastiskt. Så började de kasta öl och sånt, så det var ju kul.
Ja. Jag såg det nu när du körde här. Exakt. Men det får man ju ta, eller hur? När man är lite ja, det får man ju, tycker jag, är helt okej.
Ja. Men det tycker jag också, alltså såhär, för alla bara, tanken är så kaxig, han säger bla bla. Jag upplever också som att det är så ärlig när du säger, inte som att du är såhär, och kom då, bara vinner, utan såhär,
nej, du säger, absolut,
känner för bla bla. Men känner du också att såhär, hänger det ihop med din spelstil att ofta visa känslomässigt, jag vill ha boll, spring där, alltså du gestikulera, vill styra. Exakt. Och då är folk så, han är kaxig, han tror att han kan bestämma över laget, eller...
Nej, alltså sån intryck, jag vet, kanske det är sån intryck utanför plan, men innanför plan som en lagspelare, så det är såna, vet du, såna ord har jag inte fått höra, nej. Det...
Nej, men tänker du ibland så, okej, jag kan inte visa för mycket.
Nej,
på plan,
jag vill visa hela tiden. Jag vill visa hela tiden.
Det är
så jag är, liksom, jag utanför fotbollen också. Jag vill hela tiden någonting, liksom. Jag vill mer och mer utav allt jag gör, liksom. När jag gör någonting så är det 110% på allt jag gör. Och sen när jag pratar, ni märker ju själva, liksom, det är inte så att jag står här och är kaxig och är dryg, liksom. Det, utan att det är självförtroende.
Var kommer det ifrån då? Självförtroendet.
Ja, bra fråga faktiskt. Nej, men jag tror jag är... Man var väldigt... när man var ung så var man oftast med de äldre i kvarteret. Och där var man väldigt kaxig. Och man fick inte spela oftast med de äldre när man spelade fotboll. Man fick inte spela med dem då. Så nej, men du ska vara där bakom målet. Du ska hämta bollarna när vi skjuter över. Så var jag, nej, du ska hämta bollarna. Vem tror du att du är, liksom? Jag ska inte hämta några bollar. Jag ska spela, du ska hämta åt mig, liksom.
Och ni fick inte stryk då?
Jo, de fick inte tag på oss. Vi sprang som fan. Så nej, men det var ju så, liksom, att man spelade oftast med äldre. Och man var kaxig mot de äldre, liksom. Och man fick några lavetter här och där, men det var något man lärde sig utav och man skrattar åt det nu när man tänker på det, liksom. Och... Det kommer från barnsben, liksom.
Jag är överraskad ändå hur ärlig du känns, för jag tänkte att han har varit full av maset, han kommer vara fett mediatränad och... Jo. Tänker du mycket så här bara, eller kör du bara din
grej? Nej, men grejen är, alltså, jag är mediatränad såklart, men samtidigt så har jag min gräns på saker jag säger, liksom. Det är inget dumt jag säger. Det är inget alltså det är inget sådär jag säger som kommer få mig att, alltså, bli hatad, utan det är mer saker som folk kommer kanske skratta ut av än att jag kommer bli hatad ut av.
Ja. Håller med. Ja. Vad har vi mer då? Har du några frågor?
Men du, jag tänker på att vi nämnde att det skedde sig AZ när du kom till Fulham. Du var 16.
16 var det, precis, exakt.
Och så var ju det, du och Kacaniklic var väl, det var ju samma med ungefär.
Ja, exakt.
Spelade ihop
det. Ja, det gjorde
jag. Och jag menar, för honom så, det tog en annan mening. Och det tog, alltså när du är så nära att spela i Premier League.
Ja, du spelade i Premier
League. 3-4
matcher. Ja, jag spelade i Premier League.
Och så, men så hände det ändå inte. Hur jobbigt var det för, liksom, psyken?
Jag var så ung så jag tänkte inte så mycket. Alltså nu när man är äldre så tänker man mer på grejer. Men när man var så ung, jag tänkte inte alls, liksom. Alltså nu om en championship-klubb ringer och säger vi vill ha dig. Så en toppklubb i championship, då blir man så här, okej, intressant, liksom. Men då när jag var ung, jag hörde championship. Jag bara, det är bara bönder som spelar. Tror jag ska gå dit? Jag har varit i Premier League, liksom. Det var så när man var ung, det var så man tänkte liksom. Mm. Men nu när man äldre tänkte man, shit vad dum man var när man var ung alltså. Men mm. det är som sagt, det är något man skrattar åt och något man lär sig utav.
Mm. Många familjelag äger ju sjukt många spelare så mm. lånar de ut liksom.
Exakt.
95% så. Exakt. Chelsea äger väl till 400 man.
Ja, det var jättemånga i Holland och i Championship.
Men du var aldrig, för du blev aldrig utlånad från förra?
Nej, jag var på väg.
Okay.
Jag var på väg till League One. Vad heter de? Sheffield någonting.
Sheffield United, Sheffield United.
Ja, Sheffield United. Och sjuka var, 2 veckor efter det, min U21-tränare i Fulham ville få ut mig på utlåning. Han sa att det här är väldigt, kommer vara väldigt nyttigt för dig. Du kommer få seniorfotboll i ung ålder. Där jag tror det här är väldigt bra för dig. Du går dit. Så tänkte jag, League One, min spelstil. Mm. Alltså, de kommer käka mig där. Mm. Så jag tänkte. Och sen, 2 veckor efter det, får en ny tränare, René Mullensten, kommer. Han kollar på våra träningar. Han ser en U21-match som jag spelar mot Tottenham. Jag gör mål. Nej, mot Everton. Vi vinner 2-1. Lite andra minuten, jag gör 2-1 målen. Jag chippar över målvakten. Skitsnyggt mål. Och han står där, han applåderar. Dagen efter, jag får träna med A-laget. Hela veckan jag tränar med A-laget. Han bara lyssnar, jag vill att du ska komma med oss. Och vi spelar mot Sheffield United. I FA-kuppen. Mm. Och jag är assist till Hugo Rodriguez som jag mål.
Mm. Ja, sjukt grej.
Sjukt. Galet.
Ja, det är... Hade du gjort om det idag? Om du hade varit 16 och hade kollat på gamla, hade du så här, hade du dragit eller hade du stannat?
På utlåning?
Nej, till Fulham. Hade du gjort samma resa? Eller
grejen är att det är svårt för att det var Felix Magath som var tränare då när Fulham var på väg att åka ner. Hade René Mullensten varit tränare och fortsatt vara tränare, mycket möjligt. Men Felix Magath som tränare, det var jobbigt för det. Det var svårt. Han hade sina tyska metoder och han ville ha in sina tyska spelare. Och det var mycket... Ja, jag vet inte. Vi kom inte så jättebra överens.
Nej.
Så jag vet inte. Det är tveksamt.
Jag tänkte vi prata om att det var dålig om... Dålig stämning i omklädningsrummet mot Häcken, det har ju blivit så här en snackis. Mm. Hur var stämningen igår efter derbyt?
Fruktansvärt. Mm. Det var jättedålig stämning. Folk blev lacka, sura, att vi inte fick med oss en poäng. Stod 0-0 till 80:e minuten eller någonting sånt. Mm. Det var fruktansvärt. Man mådde skitdåligt. Alltså man har ju vunnit så många matcher och vi slog Malmö några dagar innan. Vi gör en bra match och sen vi vände på matchen 2 gånger om mot Malmö. Mm. Sen varför ska vi inte vinna mot AIK? Vi ska slå AIK, vi ska få 9 poäng före dem. Alltså allt där innan matchen liksom, vi var taggade, vi var sugna. Vi tänkte nu det kommer vara värsta matchen. Mm. Det kommer fram och tillbaka, det kommer vara tempo, det kommer bli glidtacklingar. Vi alla var beredda på sånt. Men istället var det sida till sida, framåt, lite bakåt, sida till sida. Samtidigt det är vårt fel också. Mm. Vi snackade om det idag, det är samtidigt vårt fel att vi inte tog tag mer i matchen och tog upp på tempot. Vi visste att AIK skulle ligga så lågt. Samtidigt AIK hade några bra situationer också under matchens gång. Att de hade ett vass läge tror jag i första halvlek som de spelade jättebra fotboll där. Så de kommer till målchansen. Så det fanns några situationer där AIK spelade bra fotboll. De har bra spelare, varför ska de inte kunna spela bra fotboll? Och det är där vi spelare blev lacka för att de har så bra spelare. Ge oss en match. Visa hur bra ni är. Istället för att backa bak och vänta på att vi ska göra misstag. Och sen ni ska gå och göra mål.
Men var det, alltså, hur hade ni snackat innan? Vad Billborn liksom, hade han sagt att så här kommer AIK spela?
Exakt så som det var igår sa Billborn att det kommer vara. Han sa att de kommer ligga lågt, de kommer vänta på att vi kommer göra något misstag. Så det gäller att vi har fart på bollen, att vi får dem att flytta sig mycket bättre. Men grejen var när vi hade fart på bollen, vi hade alltid en extra touch för mycket. Och det var för mycket sida till sida och baklänges. Och sen när vi väl spelar bollen framåt, så var det på felvänd gubbe. Så de älskade ju deras AIK-spelare. De kunde bara kliva där och bara vänta på en kontringsläge liksom. Och sen vi hade snackat att diagonala passningen, det var massor av gånger fri. För de flyttar över så mycket med deras spelare på ena kanten och de vill låsa oss där. Så vart finns ytan? Jo, diagonal. Men tyvärr så gjorde vi allt för sällan. Och vi kan tjata så jättemycket om att hur tråkigt AIK var och hur tråkigt de spelade. Men samtidigt är det också vårat fel att vi inte tog tag i matchen mer än vad vi borde göra.
Mm. Så du sa efter Djurgårdsderbyt att de spelade som 90-talet.
Ja.
Hur tycker du
Gnaget spelar.
Gnaget spelar taktiskt. Italiensk fotboll skulle jag säga. Väldigt taktiskt. Väldigt på alltså, så här, misstag och ligga bra. Och, oftast rädda ytan innan spelaren. Medan Djurgården var jag lägga långboll på två anfall. Det var väldigt uppenbart att se vad de gör liksom. Mm.
Det är kul när du sa att du trodde att Championship var bara bönder som spelade. För igår mötte ju Robin Jansson och han är ju riktig jävla bonde. Han är ju fan från Oddevold.
Ja. Men vad skulle du ha gjort annorlunda då? För att dra upp tempo. För att få med när de står 11 man och de står och väntar på er.
Nej, vi borde få dem att flytta sig mer. Liksom det var grejen är vad jag menar med att flytta sig. Ja. Om vi, det är svårt att prata om det. Det är lättare att visa liksom med händerna. Men alltså om man spelar ut den till vänsterbacken istället för att spela till den närmaste mittbacken, bättre spela till den andra mittbacken som man redan hoppat över en gubbe. Medan det var om man passar till den mittbacken, till närmaste mittbacken, han tar 2-3 touch, spelar till den andra mittbacken, han tar 2-3 touch, spelar till andra ytterbacken, han tar 2-3 touch. Till slut, de har hunnit och druckit kaffe och kommit tillbaka och gått sida till sida. Medan alltså Det var för långsamt igår. Och rörelserna där uppe också, vi offensiva spelare, vi borde vara mer aktiva. Vi, såklart, vi fick inte bollarna så som vi ville få, alltså i god tid. Men samtidigt så borde vi ändå ställa krav på varandra och borde röra sig mycket bättre. Och när vi väl fick bollen där uppe, för vi fick ett par gånger så fick vi bollen i deras planhalva. Och vi skadade dem inte. Det var allt för dåligt att vi inte skadade dem och att vi inte ställde om bättre än vad vi gjorde. Mm.
Varför var det så lite närkamper och lite varningar och så här?
Det hade varit mycket mer närkamper om det var upp och ner match. Om det var vi går, de går, vi går. Medan nu var det att de ligger lågt och vi försöker anfalla och det var inte så. Man kom inte riktigt in i kroppskontakt då. Mm. Så det
varför tänkte jag att det var liksom hårdare match mot Örebro borta? Det smällde ju ganska
bra. Ja, det smällde riktigt. Ja. Det var en bra match mot Örebro. De var duktiga Örebro. Mm. De förvånade mig väldigt mycket. Det var en tuff match.
Mm. Men hur mycket gör det här? För jag tänkte på det nu. AIK ska ju spela 3 matcher på en vecka nu. Mm. Och de började med det här derbyt. Och vi kommer från 3 matcher på en vecka och avslutar med det derbyt. Mm. Känner man det på plan? Att så här, fan, de har ju mer energi än vi har. Eller något som liksom syns eller känns.
Samtidigt så kände vi oss fräscha alltså. Ja, vi kände oss fräscha, vi var sunda. Det är derby. Det spelar ingen roll hur trött du är, du kommer bli pigg. Du hör fansen skrika, du hör det är fullt på läktaren och du kommer vara spelsugen automatiskt. Mm. Så jag tror inte det alltså, påverkar oss jättemycket om jag ska vara.
Vad tänkte du med när Sundgren ramlar? Tänkte du så här, fan det kanske är straff eller bara,
nej,
fan alltså, vad han filmar. Nej.
Jag kollade på det sjuka att jag stod nära domaren.
Ja.
Jag ser, han har redan visat pipan i munnen.
Ja.
För det, Han är på väg, alltså, han är på väg att alltså, blåsa. Alltså, han väntade på att Sundgren ska ramla. Jag sa det till han, jag sa det till domaren efter honom. Jag bara, du söker efter den straffen.
Ja. Ja.
Så som jag tycker att det ser ut, jag tycker att du söker efter den straffen. Ja. För så fort Sundgren ramlar, han blåser straff. Men om man kollar så är det att han gör ju så att Hamad ramlar. Han knuffar ju Hamad. Mm. Och sen så ramlar han på Hamad.
Mm.
Så det är frispark till oss egentligen. Mm. Om du ska blåsa det frispark till oss.
Mm.
Men det var, alltså det ska egentligen vara enklare att blåsa frispark än att det ska vara svårt att blåsa straff i ett derby.
Mm.
Det ska vara skitsvårt att blåsa straff i ett derby. Speciellt med det trycket som finns där. Mm.
För han men då ska man ju vara jättesäker. Det är
lite man ska vara stensäker.
Ja. Hur mycket pengar fick domaren? Jag vill höra att han kommer att säga. Då är det kaos i kvällsposten imorgon.
Vi tar en liten paus så återkommer vi.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då är vi tillbaks med tanken och granen och Tobbe. Är du redo?
Jag vill också ha sånt där smeknamn som de har.
Du har ju det. La Vida Lokas.
Ja, men det är ju för långt.
Vad är det? Boss of Sweden?
Det är också för långt. Det är inte som granen eller tanken.
Okej. Okay. Tobbe, det är bra.
Du får ju så här...
Ja, bra. Var kommer Mujo ifrån förut?
Min syster gav mig det namnet. Mm. Hon kunde inte säga Muammer. Så det fanns en... komiker i Bosnien som heter Mujo, han var skitrolig och ja, min syster tyckte om han, så hon började kalla mig Mujo för hon tyckte jag var rolig och så blev det Mujo okay. Och sen till slut blev det Mujo.
Ja, du, jag såg reflektera lite att du kör med Nike-skor, va? Mm. Och Hammarby har ju Puma.
Ja,
men du hade dem innan.
Jag har kontrakt med Nike.
Ja, hur viktigt är skor för en fotbollsspelare?
Jag tycker det personligen, det är ditt, alltså, jag tycker det är jätteviktigt, för det är ditt, alltså, ditt material. Det är som att en snickare ska gå och jobba och har inte de materialen han behöver att ha för att bygga. Mm. Samma som en fotbollsspelare, om man inte har rätt material så kommer man inte kanske prestera lika bra. Mm.
Är det någonting du som föredrar, att man får välja sina egna skor?
Absolut. Ja. Jag tycker det är löjligt med det här att man måste spela med, du ska spela med det klubben har. Det har jag aldrig varit med om sånt. Mm. Senast jag var med om sånt, det var för 6 år sedan när jag var i Norrköping. Mm. Det finns, jag tror bara det finns i Sverige. Mm. Utomlands, det finns inte sånt.
Nej, jag har ingen aning.
Utomlands, det enda som finns när jag var i Fulham var att när jag var ung så fick jag inte ha färgglada skor. Jag var tvungen att ha bara svarta skor.
Mm. Du vet vem som kom på det, va?
Nej.
Sir Alex.
Ja, det var han, va? Det var
han som förgör det i Manchester United och sen typ tog massa andra klubbar över gäng. Mm.
Så hade vi Fulham i alla fall. Mm. När jag var ung. När jag spelade U16 och U18-laget. Och sen så när jag kom upp till U21, då fick man ha på sig vilka skor som helst. Och i A-laget.
Du vet, jag är ju så gammal så när jag kollade på fotboll när jag var liten, då hade alla svarta skor.
Ja.
Och så var det någon som hade kommit med vita skor i Hammarby.
Ja.
Hammarström.
Ja.
Och det var en surr genom publiken.
Jag minns att han hade det. Det var så jävla fett när han bara, han har vita skor.
Vad håller han på med? Sticker han ut?
Nej, det var tvärtom. Jag bara, det här är världens bästa fotbollsspelare som har vita skor. Det var så klint liksom.
Ja.
Du, får fråga en grej? Du känner Kristoffer Olsson, va?
Jättebra.
Du känner honom jättebra?
Ja.
Du har följt honom på sociala medier?
Ja.
Eftersom du känner honom?
Ja.
Och han, i ganska många år la han upp så Bajen-grejer, du vet. Han la upp sig själv i Bajen-tröja, bara min farsa kallat Bajen.
Ja.
Du vet, vi ska gå upp nu från Superettan, bla 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 bla. Mm. Och sen signade han för Gnaget och bara, jag vet inte vad ni pratar om med Bajen. Radera allting.
Okej.
Okay. Var han någonsin Bajare eller gjorde han det där för att komma till Bajen?
Hans farsa kallas ju Bajen.
Ja.
Han, Mats heter han, Mats Olsson. Han var ju min tränare också. Mm. Koffers farsa. Men vi kallar han alltid Bajen. Men sen att Koffe var så där Bajen-supporter. Alltså jag tror han diggade Bajen. Men samtidigt, jag vet inte hur det var i kontraktet. Jag vet inte om Hammarby hade hört av sig till han.
Nej.
Det har jag ingen aning.
Nej.
Jag vet, det enda jag vet är att AIK var jätteintresserade. Norrköping var inte alls lika intresserade som de egentligen borde vara. Jag tror de ångrar sig nu i efterhand.
Mm.
Men jag hade inte hört någonstans att bättre Hammarby har gett ett bud på. Samtidigt Koffe, jag tror Koffe var inte billig när han var i Midtjylland. Jag tror AIK spenderar lite pengar på det på Kristoffer.
Mm. Alltså, så kan det vara.
Har du och han en tävling om vem som säljs dyrast?
Nej.
Kan man läge att starta den?
Kan vara läge. Nej, sånt har vi inte. Nej. Inte, men det kan vara läge att starta upp.
Men är ni jämnåriga?
Ja, vi är 95.
För det känns som du har så här, det känns som du borde vara 35. Du har så
här, haft sant? Så men det är sant när man berättar för folk att jag har varit i Fulham, jag har varit i Norrköping, jag var i Fulham, jag var i AZ, jag är i Hammarby nu. Hur gammal är du egentligen? Ja. Jag är 23. Va? Är du så ung?
Ja.
Tack Gud.
Men känns det svårt när man har varit så ung och upplevt allt det där och liksom, som du sa, bara fan gjorde avgörande, jag slog ut Zenit och tog oss vidare till Europa League. Och sen så står så här i november och träna mot
Frej. Alltså ska vi ner till Vångavallen och
spela i Göteborg. Fuck, jag, alltså du vet, vad hände? Hur hamnar jag här? Liksom?
Nej, men det är lite skillnad där, absolut. Men,
eller blir man bara så, men jag startar om och sen...
Jag tror första gången när jag kom till Hammarby så kom jag till den nya Södstadion. Jesper Jansson första gången jag tar mig till nya Södstadion. Här spelar vi våra matcher, här har vi 35 000 fans. Jag tänkte, wow, det här är galet alltså. Det här finns det ens i Europa, så det är galet. Sen jag kommer till Årsta. Jag får en korg. Som man har på ICA. Jag stämmer egna grejer. Jag skrev från den där backen.
Men du hade skrivit på då redan.
Jag hade redan skrivit på. Jag var redan klar. Han tog mig till Årsta. Han bara, där borta tränar vi.
Han är riktigt hal.
Jävla bilsäljare.
Vill du köpa bil över den här mannen?
Du vet vad som Erkan sa. Han har ändå spelat hos oss 15 år. Fostrad. När han satt och såg oss mot Norrköping och bara, vad fan har jag skrivit på för? Norrköping, är det världens bästa lag eller?
Ja. Du, jag har fått in lite roliga frågor. Vad föredrar du, ormar eller svanar?
Svår fråga, jag vet inte. För mig är de likadana.
Ja, du vet vad vi refererar till, eller?
Mm. Ja. Nej, men det var sjukt alltså, när jag såg en svan. Jag har aldrig sett en svan göra sådär, någonsin.
Det var en jävligt fin svan.
Jag tror det var där.
Men de är farliga, vet du det?
De är farliga, de kan attackera folk.
Ja. De är faktiskt.
Så vi matade den med bröd sådär och den åt. Och sen vi hade inte bröd kvar och då den började göra så där med munnen. Så tänkte jag, vad är det gör? Jag blir skiträdd, ska den attackera oss?
Ja, de kan bita hår.
Ja, vidriga djur.
Men du, om det går bra nu och du utvecklas bla bla och sen du är ut igen. Eller om du fick välja nu, den ligan, det laget, den spelade, den rollen. Vad skulle du gå då?
Vad skulle jag välja då? Får man fantasera lite?
Ja, men bara baserat på nu.
Baserat på nu, okej. Realistisk. Jag har svårt att vara realistisk, men... Ja, jag ska försöka. Ja, alltså... Tyska ligan, engelska ligan. Tyska ligan kanske. Förmodligen.
Klubb där.
Mm.
Jag kan inte säga Hoffenheim eller något.
Nej. Men vilka slutar? Vet ni vilka som slutar topp 4 i Tyskland?
Nej, fan skit
då. Hoffenheim slutar by München. Var det Dortmund också?
Ja. Men det var Frankfurt som vann cupen.
Frankfurt vann cupen
igår.
Nej, men jag hade kanske sagt kanske by Leverkusen. Med 10 roll där liksom. Om jag inte överdriver nu, men...
Nej, det är verkligen ingen överdrift. Ja, jag tror du skulle säga Real Madrid.
Jag var på väg att säga Real Madrid först, men sen du sa att jag skulle vara realistisk.
Nej, men du sa.
Jag var på väg att säga Real Madrid nummer 10 där.
Ja.
Men ja.
Men gäller att hamna i rätt miljö bara.
Absolut.
Så löser det sig.
Vadå? Ero Markkanen såldes i Real Madrid.
Ja.
Ja.
Du kommer, alltså.
Ja, ja.
Kom igen.
Ja, har den landat ännu?
Ja, exakt.
Vart är han nu? Han är inte i syriansk under.
Ja.
Nej,
jag
tror inte jag ska.
Men du sa också att bara ett framtidsscenario, du är 35 år gammal, avslutar Bayern karriären, tar SM-guld. Känner du så på riktigt liksom, att du skulle vilja genuint göra den grejen? Att om du spelar här, spelar kontraktet eller säljs, komma tillbaka? Och...
Jag skulle helst vilja säljas, absolut. Det skulle vara fint för klubben att kunna tjäna pengar på mig. Och samtidigt jag också tjänar lite pengar där.
Jag trodde du var good nu när du har varit i Fulham och AZ.
Det var klart.
Nej, pengar behövs alltid. Spelar ingen roll. Nej, men jag tror jag skulle helst bli såld faktiskt för klubben, speciellt efter allt jag gått igenom och med klubben, bara det jag gått igenom nu, vad klubben har gjort för mig, det är otroligt fantastisk klubb, men absolut att komma tillbaka. Först måste jag gå utomlands för att säga det, att komma tillbaka, för jag är fortfarande här, så jag först måste gå utomlands för att sen kunna säga att jag vill komma tillbaka. Mm.
Men är du lugnare, tror du, än en spelare som inte har spelat hela sitt liv i Sverige? Och på att bli såld och gå ut, att du så här, fan jag kommer bara gå om det är rätta pengar, rätt klubb, rätt, alltså när jag är på topp. Ja. Förstår du, för folk kanske, vi säger Dibba, om han skulle få ett bud nu, han har bara varit i Sverige, Bayern hela sitt liv och Sundsvall. Det är hans chans, med åldern.
Exakt.
Men alltså, du har redan varit i två klubbar. Varför ska du gå till turkiska divisionen? Förstår du vad jag menar? Om de pengarna inte är...
Wow.
Ja. Jag vet inte.
Nej, men alltså, jag snackade med min agent och jag sa till honom, jag vill inte ha att det ska vara något bråttom, att jag ska komma till Hammarby och det ska vara liksom att vi ska ut igen. Det ska vara, vi tar steg för steg. Vi tar det som det kommer. Jag ska prestera först bra här. Vi ska prestera bra med laget. Och sen erbjudandet kommer komma. Jag vet att det kommer komma. Lite mål, lite assister, några tunnar hit och dit. Ligger där uppe i toppen i Allsvenskan. Det kommer komma erbjudande. Så det är ingen så här bråttom att jag måste ut. Jag har som sagt 2,5 år kvar på kontraktet. Om det är så att jag är här 2,5 år, fine with me. Jag diggar Hammarby, jag diggar Stockholm, det är fantastiskt. Frun trivs jättebra här, speciellt när det är fint väder. När det är snö så blir det mindre bra. Men ja, som sagt, så om det kommer så kommer det. Så tar vi det då. Och det här, om du hade frågat mig det här när jag var 18, jag hade aldrig sagt så.
Nej.
Det här som det är det sjuka med mig, att jag har mognat så mycket att jag märker det själv också. För när jag var 17, jag kommer ihåg när jag skrev på för AZ Alkmaar. Lyssna på det här. Jag skrev på för AZ Alkmaar. 5-årskontrakt. I min första intervju, vad jag säger, jag ska bara vara här 1 år sen. Jag hade precis skrivit på ett 5-årskontrakt. Jag ska bara vara här 1 år, jag ska tagga vidare.
Ja. Och ändå älskar de dig.
Ja. Du, jag tänkte på det. Det var en grej som jag tänkte på mellan Djuric och sen så har du Dibba på topp.
Djuric.
Jag får öva på det där. Nikolaj. Men får du mer tillbakadragen roll då? Jag tänkte, de är ju lite mer offensiva än vad till exempel när man spelar med Khalil. Han är ju lite mer defensiv. Får du ha lite handbroms på dig själv då?
Nej, utan... Det är där kanske folk tror att jag får, men samtidigt så snackar man Bilbon och Bilbon så liksom, jag lägger inte på kanten att du ska vara kantspelare, utan jag lägger på kanten att du ska kunna känna dig fri. Du vill fortfarande ha dina kvaliteter när du kommer in i banan och när du sätter de avgörande passningarna så som du är bra på att göra. Så den här rollen när jag spelar på kant nu den här säsongen är ju otroligt annorlunda än vad det var förra säsongen. Så
ja. Bilbon då, när han tog över, kände du att det var rätt när han tog över, att det här...
Ja, alltså det var ju spekulationer om andra tränare hit och dit. Men sen om du vill ha en tränare som redan känner gruppen och som vet liksom vad det kommer vara för spelare som kommer komma och vad du har att jobba med, så är Bilbon den rätta tränaren. Och det sa jag också innan säsongen började, när det var försäsongen. Jag sa det också, att Bilbon är rätta tränaren för gruppen. Och sen när vi också fått Jocke med sina kvaliteter som han har som tränare, har bara stärkt gruppen ännu mer.
Det är inte konstigt bara att så här en assisterande går och blir huvudtränare?
Jo, men jag har varit med om det förr. Det är lite konstigt, men jag har varit med om det förr och... Det är inget nytt liksom, det händer överallt.
Vad är konstigt med det, tycker jag?
Ja, att det kan vara konstigt. Man kanske ser assisterande tränare som lite en skojare liksom. Oftast, alltså, när jag varit utomlands så oftast assisterande tränaren är den som idrar med folket, man spelar när man skrattar, man kanske slår han ibland. Alltså typ såhär idrar man.
Slog du Billboard?
Nej, inte Billboard. Men alltså utomlands när jag varit, jag kommer ihåg i AZ till exempel. När jag bara tänker på AZ, min assisterande tränare där liksom. Att jag och han, vi kunde efter träning kunde gå ut och ta en fika liksom. Och vi kunde idra sådär. Men så det jag tror det som är lite farligt med en assisterande tränare blir huvudtränare, det att man kanske inte ser honom på ett seriöst sätt som man egentligen ska göra. Men vad grymt med Billboard är att han var redan respekterad som assisterande tränare, men samtidigt var han också en skojare. Han kunde skoja med oss spelare och han kunde prata med oss. Och det var så trevligt med han just nu, är att han är huvudtränare, men samtidigt om man har något på hjärtat så kommer man fram, man knackar på hans dörr och man pratar öppet.
Vad är det som gör honom så bra då, tror du? Eftersom det har blivit sån succé. Jag menar, jag förstår att spelarna har gjort sitt också, men han måste ju ändå ha liksom satt en spelidé. Vad är det som skiljer?
Jag tror förra säsongen, han hade massor av planer och idéer vad han ville göra och hur vi skulle spela. Men samtidigt så var det fortfarande en huvudtränare som var över han, som också hade sina idéer. Så han kanske inte fick riktigt fullt ut där han ville att det skulle vara. Men nu som huvudtränare så får han verkligen fullt ut det han vill göra. Hur vi ska spela. Och sen med Jocke också som assisterande och Pablo som kommer in med sina tankar och sett hur de kanske tycker. Och kombinera allt det där så blir det så som det är just nu, att vi ligger rätta.
Hur långt tror du vi kan hålla det? Alltså realistiskt?
Hela vägen förhoppningsvis. Det är där vi satsar på, att det ska hålla hela vägen, att vi inte ska halka, att vi inte ska trampa ner oss, att vi ska fortsätta hålla fokus till 100% och ge järnet varje match och gå för 3 poäng varje match vi spelar. Och det är den attityden vi har i klubben och i gruppen, att vinna varje match. Och sen som sagt, om det håller så håller det, men om det inte håller så vet vi att vi har gjort allt vi kan.
Jag tänkte på det med landslaget också. När man kollar på det, bara så här, du känns verkligen som ett elitbarn som från du var en liten knoll
landslaget,
har spelat exakt varenda landslag. Så här, har det gett, eller tänker du inte kring det, eller hur funkar det att du bara, fan, jag har varit med och utvecklat så mycket, jag måste spela för att vara bra så jag får med landslag, alltså finns den pressen eller?
Menar du att jag tänker nu liksom att jag måste vara med landslaget och så?
Ja, eller tänker du ens någonting på det liksom? När man är fostrad sådär?
Det kanske låter dumt det kanske låter dumt från mig om jag säger nu att jag inte alls tänker på det. Ja. Kanske låter dumt hos folks öron att hur kan du inte tänka på landslaget? Men om jag ska vara helt ärlig, jag har bara fokuserat på klubblaget. Jag har bara fokuserat på Hammarby. Och fokuserat på mig själv. Jag ska må bra. Jag ska trivas, jag ska prestera. Och så fort du presterar så kommer landslaget. Jag vet, men det finns undantag också. Hamad har presterat nu, han kom inte med. Det var jättesynd. Jag tyckte jättesynd om Gille. Gille blev lite sårad, han blev lite ledsen kunde man se på honom, fast han inte ser att han var lite besviken. Men han blev besviken, det såg man på honom, och det är full förståelse till han. För han har, vad gjorde han, 6 mål? 4 assist? 5 assist?
5 assist.
5 assist. Ja. Han gjorde 11 poäng i Allsvenskan.
Och på 9 matcher.
Och vi ligger etta. Vi ligger etta i Allsvenskan. Och han kom inte med. Så... Men ja.
Men tror att du har en fördel då, eftersom du liksom sen du var... Sen du föddes har varit i landslaget.
Ja, exakt.
Att komma med om du gör bra, ja. Eller...
Jag vet inte hur Jannes tankar går faktiskt, om jag ska vara ärlig. Jag hade
Janne, haft honom också.
Jag hade Janne i Norrköping när jag var där som ung. Kommer ihåg när jag kom upp till A-laget som 15-åring så var jag med A-laget oftast på bänken. Spelade någon träningsmatch, jag kommer ihåg Degerfors. Sen satt jag på bänken i Allsvenskan. Sen mötte vi Djurgården första matchen jag var på bänken. Vi vann 3-1 mot Djurgården. Sen så av, jag kände Janne sen innan liksom. Men det var inte då heller att jag var väldigt ung, jag var 15 år. Och jag var uppe i A-laget, så det var inte så att jag och Janne kom in i värsta kontakten liksom. Det var ju mest att han fokuserade sig på de spelarna som spelade och fokuserade på sitt lag. Medan jag var ung, liksom jag var lite så här, du ska vara klar att du är här liksom. Sen samtidigt, klubben var i ekonomisk kris. Så de säljde Kristoffer till Arsenal för 3 miljoner kronor tror jag det var. Och sen så sålde de mig för 4,5 miljoner kronor. Så de tjänade 7,5 miljoner kronor på oss två som hade inte spelat en match i A-laget i Allsvenskan. Så unga, så de, för de var jätteplus där. Så de har behövt de här pengarna riktigt.
Mm. Ja, men Janne är ju lite speciell. Det är han ju. Han har ju sin vision, så det var väl inget förvånande. Eller?
Men känner du någonting till Norrköping idag? Alltså vad betyder liksom Peking?
Peking? Alltså, jag när jag var ung, jag gick och kollade på deras matcher, Bollkalle. För jag spelade för klubben som skit.
Va? Gick du inte på Bayern? Vad snackar du?
Nej, men jag skrämde mig där.
Röm inte.
Nej, men jag spelade först i Hagby IF. Där var alla kompisarna var och grabbarna. Och som sagt, där trivdes jag jättebra. Sen farsan sa, han bara lyssnade. Farsan kände en kompis som hans son spelade i Norrköping. Och han sa, han bara lyssna, Mojo är väldigt bra, han har väldigt bra teknik. Han har potential att bli riktigt bra. Fan, han kanske borde satsa lite högre upp liksom. Så min farsa bara, vart ska han då? Kommer till IFK Norrköping. Så min farsa bara, okej, visst. Så kommer vi till IFK Norrköping. Så det var vinter, så när man var ung så spelade man oftast inomhus när det är vinter. Så kom jag dit med så här tjock tröja, jeans och inomhusskor. Och de här inomhusskorna jag hade överallt, det var så där, man går på stan med dem, man gick till skolan med dem. Man hade dem överallt. Så de bara, okej, men kan du träna nu? Så jag kollade på pappa, jag bara, jag kan träna nu, varför inte? Träna direkt. Ja, men så har du inte bytt om och sånt. Så jag tar min tjock tröja, jag tar pappas tröja. Så jag bara, jag är beredd. Jag är beredd, jag tränar. Jag tränar med jeans, jag tränar med en sån här lång t-shirt i knäna. Joggingskor. Inomhusdojor.
Fan, du kunde ha brutit benet.
Jag började göra shoulder. Hit och dit. Jag gjorde kaos. Någon sån här teknik på länge. Skulle vara provtränare 2 veckor innan de skulle höra av sig. Träna en träning och sa, men kan du komma tillbaka. Du är välkommen till oss liksom. Du är välkommen här. Så jag bara, okej, grymt liksom. Och sen det sköna var att jag hade 2 kompisar där sen innan som jag kände. En kille från Hageby. Vad fan gör du här? Spelar du Norrköping? Han bara, ja, visste du inte? Och det var min klasskamrat, jag kände han skitbra. Jag hade ingen aning vilka Norrköping var eller någonting. Han bara, det här är spelet. Så jag bara, okej. Sen det var skönt att man hade en kompis där i ung ålder och sen man lärde känna grabbarna där. Sen 2 veckor efter så kom Kristoffer Olsson. Han spelade och det var kul, det var kul. Men Peking som Peking, jag vet inte, det är... Jag har alltid haft känslor för Hageby. Det är speciellt, alltså det är där vart jag uppväxt. Det är alltid när jag var ung, jag hängde inte så mycket i stan. Det är i senare ålder när man var 18-19 år, man började åka in till stan liksom. Man började se ställen man hade inte sett förut. Och Norrköping, det är inte storstad. Alltså det är inte svårt att se grejer. Men jag hade inte sett mig grejer liksom när jag var yngre. Och,
du lämnade ju när du var
16. Ja, jag lämnade också när jag var 16. Ja, jag lämnade när jag var 16. Exakt, så när jag kom. Men som sagt, det är mest Hageby som har varit det här närmaste i mig. Och men...
Är det där du ska hänga hela sommaren, eller?
Nej, jag åker till Holland faktiskt.
Okay.
Ja, frugan är från Holland, så jag åker dit och hälsar på henne och hennes familj. Mm. Ja.
Men jag tänkte på... Det finns ju en diskussion att man släpper iväg spelare så tidigt. Så du drog iväg när du var 16 och så här. Är det något som du skulle rekommendera?
Lätt.
Ja.
Lätt. Varför inte? Mm. Om du har den chansen att gå utomlands... Mm. Varför inte ta den? Mm. Sverige är alltid öppet. Mm. Du har superrätten, du har allsvenskan. Alltså det är jättemånga spelare utomlands från Sverige som har kommit. Och visst, de har inte lyckats kanske så jättebra utomlands. Så när de kommer tillbaka, de kommer tillbaka till superrätten. Mm. Men de är fortfarande, vad är de? 17-18 år. Mm. Och spelar superrätten. Mm. Mm. Medan om du är i Sverige så kanske det tar längre tid. Och du vet, hade jag varit kvar i Sverige, jag vet att det kanske inte hade gått så här bra som det har gått under mina år för. Som sagt, jag trivdes jättebra i Hageby. Jag hade alla mina kompisar där, jag hade min familj där. Och vi var busiga, vi var stökiga, vi gjorde massa dumheter. Och det var så här roligt på den tiden att göra dumheter liksom. Och min familj sa liksom, speciellt farsan, han sa han bara, lyssna, det är utomlands. Det är one time opportunity liksom. Det är inte många som får det, full namn på min klubb. Jag hade ingen aning om London. Folk sa, du ska flytta till London. Jag sa, vadå London, värsta grejen alltså det... Ska gå dit och spela fotboll liksom. Mm. Så det var för mig att gå utomlands, det var glasklart liksom. Om du vill skärpa dig i livet, om du vill lyckas i fotbollen, så är det utomlands du ska gå.
Det är ju många som hävdar att om man inte får, vad ska jag säga, man inte tar och slår igenom allsvenskan, att man får kanske en mer spin-off-karriär. Men,
samtidigt en situation som jag sa innan, situationen i Norrköping, de är väldigt beroende av pengar. Och de var sugna som fan att sälja mig. Så det var inte, de gjorde det också lätt för mig. Men så är det, det var inte så att de, nej, du måste stanna, du måste skriva på ett kontrakt. De erbjöd mig ett kontrakt, men det var typ så här 6000 kronor i månaden. Sen jag kommer till England och kollar, alltså, så stor skillnad, alltså, det är på summan av pengarna där också liksom. Sen ja, så det var ju liksom att klubben var i ekonomisk kris och de gjorde det inte svårt för mig.
Nej.
Liksom, vill du gå utomlands, varsågod, gå utomlands.
Drog du själv då eller?
Ja, jag drog själv.
Eller jag drog... Farsan hängde inte med eller?
Farsan var där när jag skrev på.
Ja.
Så tog han flyget tillbaka. Så stannade min kontaktperson slash agent kvar. Ja. Så han stannade kvar kanske 2 dagar. Så flyttade in hos en fosterfamilj. Kallas också fosterfamilj. Ja, de jobbar för klubben. För fullan. Och de var hur sköna som helst. De, än idag har jag kontakt med dem. Så det är en fantastisk familj. De hade en son som var min ålder också. Och vi klickade jättebra. Vi satt och spelade tv-spel. Och han visade mig runt London. Vi gick in centralt och klickade jättebra. Så det var väldigt skönt för mig också att komma in i en så bra familj. Och så det lättade jättemycket. Men såklart det var jättetufft. Jag ska vara ärlig med vissa dagar jag kom hem. Jag går in i rummet, jag gråter. Jag gråter, jag bara, alltså vad jobbigt det är. Jag vill hem. Jag hade varit där kanske 2 veckor. Jag hade varit så van med att jag var först provspel i Juventus. När jag var ung. Jag var i Juventus, i Turin. Så jag åker dit med min agent. Provspel där 1 vecka. Och där vet jag, där 1 vecka jag kommer till hem till Norrköping igen. Jag spelade 2 träningsmatcher. Jag gjorde 3 mål på de här 2 träningsmatcherna. Ena matchen gjorde 1 mål. Andra matchen gjorde jag 2 mål. Så jag tänkte, jag gjorde det bra för mig. Okej, kom, vi kan åka tillbaka nu. Så jag visste det, liksom, det är säkert jag kommer åka tillbaka. Jag åker tillbaka, det går någon månad. Hamburg ringer, vi vill ha dig på provspel. Du ska bara vara här 3 dagar, det är inte riktigt någon provspel. Du ska bara egentligen se staden. Du ska bara se hur det känns och sånt. Jag bara, okej, fine, inga problem. Vi åker till Hamburg. Jag är där 3 dagar. Som sagt igen, jag är där 3 dagar, jag ska åka tillbaka igen, jag vet. 3 dagar, första dagen vi åker, jag kommer, vi landar. Första dagen vi går runt stan. Så här kanalen med båten är skitfint. De vill visa Hamburg för mig liksom. De åkte runt och visade träningsanläggningen. Fantastisk träningsanläggning.
Inte som årsdag.
Där de visade allt. De visade allt på en gång. De visade deras arena, deras stadion. De visade så här, alla spelare som hade spelat där. Jag tänkte, wow, jag känner igen han. Jag tänkte, wow, den här klubben är ju enorm. Så jag kollar in stadion och jag ser, alltså, det tar inte slut. Alltså 60 000 supportrar får plats där. Så jag hade sett några videoklipp på YouTube så här, hur galna deras supportrar är och sånt. Så jag tänkte, wow, den här klubben är magisk. Andra dagen så tränade jag. Jag var bajs. Alltså jag var katastrof. Inte en pass jag hade rätt. Vi tränade på gräs och jag var van med konstgräs. I sån ung ålder, för i Sverige tränar man bara på konstgräs och inomhus och så här futsal liksom allt sånt där. Så jag kom dit, jag tränade på gräs och jag var inte van alls. Jag tänkte, alltså bollen studsar konstigt, min touch är inte där hit och dit. Sen sportchefen var där, scouten var där och min agent. Alla håller sig för huvudet så här, oj, vad är det för spelare vi har hämtat? Alltså de kollar på min agent och bara, det här är inte Mujo alltså. Vi har sett honom med landslaget, vi har sett hur han presterar. Alltså, det är inte ens i närheten. De bara, hoppas verkligen att han förbättrar sig för imorgon. Sen dagen efter det var match. Så jag sitter där i lobbyn, min agent är skitnervös. Du måste få bra alltså. Min träning idag, det var inte bra alls. Alltså, du var inte på tårna. Jag bara, lugn. Det kommer bli bra, det kommer lösa sig. Ge mig bara bollen. Det är match, träning, det är helt annan sak. Det kommer ordna sig. Lugn bara. Jag var så nervös och stressad. Fan, lugna ner dig som det är du som ska skriva på kontrakt också. Sen matchen börjar. Vi spelar mot Hertha. Jag vet inte om det var Hertha Berlin eller Hertha någonting. U19 match. De gör 1-0. Jag gör 1-1. De är 2-1, jag är 2-2. Paus, snyggt. Vi går till paus. Jag tänkte, jag är klar. Jag har gjort 2 mål, jag är klar. Jag behöver inte göra någonting mer. Min agent står så, tummen ut. Bra, du är så här, bra gjort så där. Scouterna står så här, han slider upp till öronen liksom. Skitstolta liksom så här. Andra halvlek börjar. Jag är 3-2. jag gör 4-2, jag gör 5-2. Vi vinner 5-2, jag gör 5 mål.
Fan vad sjukt.
Alla tappar hakan. Igår och idag, jag bara lyssnar, matchträning, det är helt annan sak. Match, då är jag hungrig, träning, det är... Alltså på den tiden jag sa så där, jag bara träning, det är för idioter, match, det är... Det var sjukt.
Och hur kunde du inte gå till Hamburg efter den grejen?
Kontraktet kommer. Bam. Jag tänkte, ah, jo, vilka pengar. Jag tänkte, alltså, wow. Alltså Norrköping, Hamburg. Jag bara, Norrköping. Det. Alltså kontraktet slängde åt väggen. Liksom. Det här, Hamburg. Det här är grejer. Jag har bestämt mig i mitt huvud. Jag ska till Hamburg. Ja. Det finns inget annat. Jag ska till Hamburg. Jag har varit där, klubben, och alltså, behandlat mig otroligt bra. Sportchefen ringer mig varje dag. Åh, oh, när ska du komma? När ska du komma? Kontraktet. Du har skickat kontraktet till din agent. När ska du skriva på? Din agent svarar inte. Varför svarar inte din agent? Så jag bara, jag vet inte. Hur ska jag veta? Du vet, jag har ingen aning. Jag vill komma. Jag ser ju, men jag vill komma. Och men det sjuka var, transfer window stänger om 2 dagar. Så det var stressigt. Det var skitstressigt. Sen, jag säger till min mamma, jag bara, mamma, jag vill gå till Hamburg. Min mamma säger, min son, det du vill göra, du ska göra. Min farsa bara, ah, då kan jag ge dig mer pengar. Jag bara, alltså det är bra pengar. Ah, då kan jag ge dig mer. Sjuka är några timmar efter, min agent ringer, han säger, lyssna, Fulham vill köpa det utan provspel, utan ingenting. Du får så här mycket. Jag bara, nej, jag vill inte ha det. Jag tar kontraktet. Och kom ihåg, det här kontraktet, det är dubbelt så mer än vad Hamburg erbjudit. Jag bara, nej. Hamburg, det är en fantastisk klubb. Så som de behandlar mig, jag ska dit. Det finns inget annat. Min farsa bara, är du dum i huvudet? Du ska till Fulham, har du sett kontraktet? Jag bara, nej, jag vill inte, jag var stenhuvud. Jag vill inte. Bom, de ringer igen. Ett nytt erbjudande. Ännu mer. Då, ja, så jag fastnade. Jag svarade inte ens min agent, jag la på bara. Jag var chockad. Jag berättade för min pappa exakt. Han bara, om du inte går nu, du är en idiot. Om du inte tar det här kontraktet, du är en idiot. Jag frågade min mamma, för min mamma är den, alltså, min farsa tänker på ett sätt. Och min mamma tänker så här, du ska må bra och hit och dit. Och det sjuka var att jag känner inte Fulham. Jag visste inte London, jag kunde inte staden, jag kunde inte spelarna, jag kunde inte träningsalen, jag kunde inte deras stadion. Jag kunde ingenting om Fulham. Så för mig det var så här, ska jag verkligen till Fulham? Jag känner inte bekväm. Men sen kontraktet de erbjöd, det var ett kontrakt man inte absolut kan säga nej till. Sen jag bara, fuck it. Jag åker till Fulham. Och det här är sista dagen när innan det här transfer window stänger. Så vi var tvungna att åka till medical och hit och dit. Och de var, alltså England, den värsta processen. Det var som att jag skulle skriva på ett avlagskontrakt. Jag var där 6 timmar och kollade igenom min kropp. Och de hittade något fel och du måste åka tillbaka igen. Alltså 11:30. Vi skrev på kontraktet. De skickar in.
En halvtimme innan?
Ja. Det var så svettigt. Min agenda. Alltså det rann svett hela ner till, alltså hela vägen ner till tårna. Från armhålen hela vägen.
Vem är din agent? Var det samma som nu? Han verkar skön.
Ja, jag har haft den ända sedan jag var 15 år. Ja. Fabio Alho.
Coolt. Bra story. Ja, bra story.
Men du, tror du, hade de hört om din match då? Med Hamburg, alltså Fulham. Hade hört om det?
Min agent ringde Martin Jol, som var tränare för Fulham då. Han ringer Martin Jol, han säger, lyssna, Hamburg vill köpa Mujo. De har erbjudit så mycket pengar. Vad har ni att erbjuda? Och Martin Jol diggade mig och han ville ha mig. Och han sa, nej, vi vill ha han. Och han ska få så här mycket och gör allt du kan för att få hit han.
Typ när du går så där och så tänker du bara, men fan, det var skitgrymt med Martin Jol. Lägger du man in beräkningen, du och agenten, men Fulham går inte så bra, potentiellt kan han få sparken inom ett år. Alltså tänker man så taktiskt eller kör man bara?
För det är också jag pengar. Jag är ung. Ja. Tänk att jag är ung, jag vet inte så mycket om branschen, jag har ingen aning om vad som kommer ske, vad som kommer hända. Då tänker man bara på stunden. Ja. Samtidigt så... Så Martin Jol, när jag snackade med Martin Jol, hans plan var att du ska komma upp till A-laget så fort som möjligt. Och jag var bara 16 år då och jag ville redan då spela för A-laget. Jag var 16 och jag tänkte jag ska spela för A-laget liksom. Men det här kontraktet jag har, klart jag ska spela för A-laget och speciellt det Martin Jol som vill ha mig till Fulham. Klart jag ska spela för A-laget, jag var 16 år då. Vilken idiot. Men jag kommer dit och jag ser nivån. På deras träningar, U18, bara U18, jag tänkte, shit, vilken nivå det här är. Alltså det är Det här är klass alltså.
Det var sjukt nu var det.
Alltså, möter... Det var lite som när sängen kom upp och lirade här.
Ja, exakt. Jag tänkte direkt, alltså möter vi U21-laget Norrköping med det här U18-laget vi har, alltså vi krossar dem 5-0.
Ja.
Och det tänkte då, det var spelare de köper från Frankrike, det var spelare de köper från Spanien, från Portugal.
Ja.
De bästa spelarna i England kommer till de här London-klubbarna, Fulham, Arsenal, Chelsea, West Ham. Mm. Det är till de här klubbarna de kommer. Och då, alltså innan det, jag hade ingen aning om vilka spelare de får över och sånt.
Mm.
Men när jag väl var där, då jag såg att okej, jag är bara en i mängden alltså. Jag är ingenting speciellt, jag är bara en i mängden. Men det tog tid för mig att fatta det.
Mm.
I början tänkte jag är speciell.
Mm.
Sen jag kollar runt, jag ser den här killen, han kör en Mercedes. Och jag tänkte okej, mitt kontrakt kanske inte är så bra. Men ja, alltså i slutändan så var det egentligen att det var Martin Jol som sa liksom de här orden att jag vill få upp dig till A-laget och vi fokuserar på dig. Och sen så när jag var 16-17 år redan då så började jag träna lite då och då med A-laget. Och massor av spelare, de var jättechockade. Jag hade inte spelat U21 för Fulham och jag är uppe och tränar med A-laget. De tänker hur? Alltså,
han höll ju sitt ord.
Ja, han höll sitt ord. Ja. Han diggade mig som fan. Han bara, du är den nästa stora grej. Alltså, han bara, du ska vara, du ska komma upp. Vi måste satsa på dig.
Mm.
Och han satsade full hjärta.
Mm.
Och, men jag såg spelarna i Fulham och jag såg tränarna i U21-laget. De var typ sura på mig varför jag tränade med A-laget. Varför jag hade så bra kontakt med Martin Jol. Alltså vissa stunder där jag kunde träna med A-laget. Han kunde tagit mig åt sidan, han ska säga du ska skjuta så här, du ska passa så här, du ska röra dig så här. Alltså, jag lovar dig, alltså en timma, utan överdrivet, vi kunde varit ute på plan en timma.
Han och du bara?
Bara jag och han, och pratat om allt möjligt, om inom fotbollen. Han pratade om när han var i Ajax, när han var i Tottenham. Han berättade när han hade Christian Eriksen i Ajax. Han sa du påminner mig mycket om Christian Eriksen, hur hans spelstil är. Ni har mycket likheter. Han berättade om Gareth Bale när han var i Tottenham. Att det var han som gjorde att Gareth Bale kom upp till A-laget. Och det var då också Gareth Bale stack till Real Madrid.
Ja.
Så han berättade allt sånt här. Alltså det var magiskt. Och som sagt, tränarna i U21-laget och U18, de var speciellt spelarna. De var lacka på mig. För jag var uppe i A-laget, förstår du? Tänkte, vem är den här killen? Vem tror han att han är?
Men försöker när de ser det, försöker de frysa ut det då eller?
Det fanns, men jag hade mitt team. Det där som var skönt, jag hade min grupp. Jag visste han och han. Jag hade två spelare som jag diggade direkt. Vi kom direkt bra överens. Och det sköna var den här engelsmannen, han heter Tom Richards. Han såg mig träna en vecka hit och dit så här. Han tyckte jag var bra. Så han bara, du är bra fotbollsspelare. Så jag bara, jag diggar dig också liksom, du är också bra. Han bara, vill du chilla liksom utanför fotbollen? Vill du gå och ta en kaffe eller något? Så jag bara, visst, varför inte? Och då, alltså, han är guld alltså. Han var den första personen som verkligen tog mig av alla spelare åt sidan och sa, ska vi hänga utanför fotbollen? Och det var väldigt viktigt för mig i den unga åldern att ha någon kompis. Du vet att man kan prata inom fotbollen. Mm. Det är skitviktigt att kunna prata liksom, vad tycker du om det här? Vad tycker du om den här tränaren? Vad tycker du om den här spelaren? Så man kunde snacka skit, man kunde skratta, man kunde ha roligt liksom.
Mm.
Men vem var den bästa, om man kollar på dem som är som bäst nu? Vem var det som du spelade med i Fulham då? Är det någon av de yngre som har blivit?
Det finns.
Moussa Dembélé? Nej,
Moussa Dembélé. Jag hade varit där ett år, året efter kom han till Fulham. Jag kunde ingen engelska. Jag kommer ihåg att jag kunde ingen engelska. Och jag gick ju i engelska skola.
Just.
Alltså man hade så här, i Fulham kom alltid en lärare som lärde så här engelska. Engelsk skola liksom. Att man skulle kunna lära sig engelska, man kunde prata. Först de började lära oss här fotbollsorden de började använda. Och i England de har några ord som man inte använder egentligen. Liksom så här, alltså, jag hade ingen aning vad det betydde. Och sen när han kom. Han ska snacka engelska, jag dog av skratt, alltså, jag bölar, jag bara, alltså, din engelska är katastrof. Och det var så vi blev kompisar. Alltså han började reta mig, jag reta han och sen på träningarna och på matcher, vi blev anfallspartner. Han var nummer 9, jag var nummer 10. Och du vet, i England var det så här, ungdomsakademin var det så här, om du är målvakt var du nummer 1, högerback nummer 2, 3, 4. Så om du spelar släpande forward har du nummer 10 och han är anfallen nummer 9. Så alltid jag 10 och han 9 och vi spelade tillsammans. Vi hade bra kommunikationer på planen och sen speciellt utanför planen var vi också fantastiskt bra vänner. Och sen stack jag till AZ, han stannade kvar i Fulham ett år till i Championship. Han gjorde fantastiskt bra i Championship, han öste in med mål. Tottenham ville köpa han. Sen Brendan Rodgers ringde han och sa att du ska komma till Celtic och han stack till Celtic. Och sen dess har vi fortfarande haft kontakt faktiskt. Vi hörs lite då och då genom Instagram och sånt och frågar hur vi mår och sånt.
Han måste ju fan gå snart. Men det som var flummigt att Brighton skulle köpa honom. Jag trodde att en större klubb skulle vara.
Tottenham ville köpa honom. Tottenham la bud på honom. Ja. Fulham sa nej. Ja. Och sen så Brendan Rodgers ringde han och sa, och de erbjöd också fina pengar såklart. Ja. Annars hade inte Fulham släppt honom så enkelt. Men jag tror också att han borde lämna snart. Han har varit där nu i vadå? Han har varit där i 3 år, 4 år. Han har spelat Champions League, han har gjort mål i Champions League. Han har ju vunnit skytteligan i skotska ligan. Visst så skotska ligan är inte på världens bästa nivå, men samtidigt måste ändå vinna den liksom.
Verkligen.
Så han har ändå presterat. Och han är fortfarande ung, han är 22 år gammal. Han är ett år yngre än mig bara.
Ja, det är sjukt.
Ja. Vilken historia.
Ja, du sitter här och är...
Starstruck.
Historiekungen.
Ja. Ja, det var bra. Ja, men du, ska vi runda upp? Eller hade...
Men jag har ingen mer fråga alltså.
Ja.
Jag känner för Kalmar på söndag.
Det kommer vara en tuff match. Gräsplan. Vi vann med konstgräs som sagt. Men vi spelade ju på gräs när vi spelade mot Göteborg. Och jag tyckte vi gjorde det hyfsat bra mot Göteborg. Vi vann matchen. Sen Kalmar kommer ju också säkert kolla på den här matchen vi spelade nu mot AIK. Och jag tror de kommer ändå kopiera lite vad AIK gjorde mot oss. Och... Men då gäller det för oss att vi är på tårna och att vi verkligen sköter matchen så som vi vill att den ska gå. Att vi inte går ner på tempot, att vi håller högt tempo och att vi skadar dem när vi får läge.
Då är AIK det bästa lag ni har mött i år?
Nej, jag tycker Norrköping var det bästa lag ni har mött. Norrköping spelar bland det finaste fotbollen i Allsvenskan, tycker jag. Och de spelade riktigt fint mot oss. Samtidigt, de skapade inte några monsterlägen, men det var för att vi hade så bra försvarsspel också. Men jag tyckte spelmässigt, jag tyckte de var det tuffaste motståndet.
Tror du Peking vinner mot Gnaget nu?
Det hoppas jag, absolut.
Men det är några som har släckt ur sig idag, jag kan väl hålla med. Alltså, som det blir igår, när man möter några som faller så djupt, så brukar det se gammal klassiska, brukar vara att falla själva och liksom lura upp dem.
Exakt.
Var det något som man liksom försökte med igår, men det hände ingenting? Så att man liksom,
ja, men om du ser på vårt pressspel, oftast brukar vi sätta hög press. Vi brukar ju gå, om ni har märkt det, liksom, att vi brukar sätta hög press och gå. Medan igår föll vi tillbaka lite och väntade lite i mittcirkeln. Vi var fortfarande inte låga. Jämfört med hur AIK var låga liksom precis utanför deras straffområde. Men vi är fortfarande liksom mittlinjen, alltså våra forwards ska precis vara utanför cirkeln. Och så fort man kommer över våran planhalva, det är då vi ska attackera. Men såklart, vi var ändå lite låga, men inte så låga som AIK var.
Jag tänkte, det var ju det ni gjorde så jävla bra mot Norrköping. Då lät ni nästan dem komma.
Ja, men det är så, vi var inte heller så jättelåga. Vi höll den positionen som vi höll igår. Och vi lät dem spela, vi lät Norrköping spela. Och sen så, grejen var med skillnaden med Norrköping och AIK, att Norrköping var så öppna när de förlorade bollen. Vi kunde verkligen straffa dem, och det gjorde vi. Jag tror mitt mål kom ifrån att vi tog bollen högt upp och sen när vi spelade på Pau. Pau sköt, så kom det retur, så nickade in det.
Du måste ju hata fembackslinjer.
Samtidigt så öppnas de ytor. Det öppnas ytor på fembackslinjer. Jag trivs bra med fembackslinjen, alltså spela mot en fembackslinje. För det kommer ytor. Igår det var bara en, hur säger man? Det var en, alltså liksom,
tillfällighet.
Ja. Exakt, det var en tillfällighet att vi inte fick upp tempot som vi egentligen vill ha. Men vi har mött andra lag som spelar med fembackslinje och vi har kört över dem. Men det är bara för att det är då vi har snabbt, bolltempot är högre och bättre. Och då skadar vi fembackslinjen. Men när vi spelar i deras tempo, då kommer vi inte skada dem.
Det är svårt att se Nanne köra fembackslinje, ja. Eller kör han det?
Nej, han kör väl 4-5-1, va?
Det tror jag. Det kan bli 6-backslinje då, tror jag.
Ja, det kan inte så.
Tror du att det kommer in nya spelare i sommar?
Beror ju på om några blir sålda. Och sen vet jag inte om Jesper Jansson är jättesugen på att sälja några spelare. Speciellt nu när vi ligger etta. Men samtidigt, om det kommer rätt erbjudande så... kan allting vara öppet för liksom.
Ja. Tycker du vi behöver de här förstärkningarna?
Faktiskt inte, om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker vi har en jättebra trupp. Jättebra spelare. Det räcker med att säga att om Sander Svensson sitter på bänken så betyder det att vi har en bra trupp.
Mm. Hur bra är han tycker du?
Jag tycker Sander är jättebra. Han är ung också, han har jättebra teknik, jättebra målsinne, bra spelförståelse och skicklig spelare, väldigt skicklig spelare. Så det är, vi har jättebra spelare på bänken som kan komma in och avgöra.
Mm.
Ja. Jag är nöjd.
Nöjd?
Mm. Jag är också nöjd. Är du nöjd?
Väldigt nöjd. Tack så fan.
Ja, det var riktigt bra.
Tack för att jag fick komma.
Ja.
Det var en ära.
Skönt. Nu kör vi över Kalmar så slipper vi komma med grishuvudna. Ja, det är lugnt. Ja, men ja, vi hörs nästa måndag eller något.
Eller något.
Ja. Så kör hörs då. Vi. Tja.
Tack, hej.
Tack, tack.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.